Då ska du vara välkommen till denna specialpodd av Heja Framtiden och Talang och Ledarskap som vi gör tillsammans för att belysa utvecklingen inom bemanning, rekrytering, organisation och HR och teknologi. Idag sitter jag här med Jörgen Pellbäck från Feelgood. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Organisationskonsult och bakgrund är legitimerad psykolog.
Stämmer.
Mm. Ska vi hoppa in lite direkt på Feelgood, vad ni är och gör?
Ja, jag tror Feelgood är väl mest känt för att vara en företagshälsovård. Och Feelgood har ju utvecklats mycket de senaste åren och sedan 2018 finns nu ett affärsområde som heter organisation och ledarskap. Så vi jobbar mot organisationer när det handlar om ledarskap, grupper, jobba med organisationshälsa, att främja friska organisationer och stötta företag i att utveckla det.
Varför tror du att det var en rimlig väg framåt då? Alltså att bredda utbudet på det sättet?
Ja, men vi tänker att våra erfarenheter är att vi jobbar väldigt mycket avhjälpande. Det vill säga företag och organisationer vänder sig till oss med problem. Eskalerade arbetsmiljöproblem till exempel. Det kan vara konflikter, det kan vara chefer som mår dåligt. Och det är ju angeläget och viktigt att stötta organisationer i ett sånt läge. Men vi ser ju också att det finns väldigt höga kostnader för organisationer som är kopplat till ohälsa. Och till konflikter och sjukskrivningar och så vidare. Så vi ser ju att det finns en väldigt stor kundnytta med att komma in i ett tidigt läge och få organisationer att förstå mer och lära sig mer om hur man kan förebygga problem. Och då, det är därför vi pratar organisationshälsa. Hur kan man jobba internt och vilka strukturer kan man behöva bygga internt för att främja hälsa? Så det är väl det som är tanken då, kundnyttan, motverka arbetsrelaterad ohälsa.
Kan man säga att företagshälsovård generellt har gått från väldigt reaktivt arbetssätt till mer proaktivt och förebyggande?
Alltså, min erfarenhet av branschen, det är ju helt klart att de hälsor som finns har den ambitionen och ser det behovet. Sen tror jag att man har kommit olika långt. Inom Feelgood så har vi som sagt varit det här affärsområdet och gjort ett väldigt aktivt utvecklingsarbete just för att kunna möta upp kunder och organisationer med den här typen av erbjudande och stöd.
Vad kan det vara som du är ute och pratar om då och coachar kunderna i?
Ja, men exempelvis så kan jag ju ha chefgrupper och prata ledarskapsfrågor. Och i samband med det också väldigt mycket medarbetarskapsfrågor. För att robusta organisationer som är så här återkommande liksom ämnesområde, det infattar ju ett bra lyhört ledarskap men också väldigt aktivt medarbetarskap. Och det är så man bygger en robusthet i organisationen. Medarbetare som också bidrar till ett välfungerande arbete och så vidare. Så det är ju ämnesområden som är väldigt vanliga. Och så pratar vi och utvecklar mycket det här begreppet robust organisation. Det är ganska mycket i Europa nu man pratar om det. Kopplat till det här moderna arbetslivet. För det ställer krav på en robusthet i organisationer som inte har varit aktuellt på samma sätt tidigare. På grund av att samhället såg annorlunda ut ett antal år tillbaka.
Okej, så det är som en del av den här förändringstakten som vi går igenom nu. Vi har haft pandemi, krig, kanske oro för framtiden vad gäller ekonomi och absolut. Finns det ett arbete kvar?
Absolut.
Samtidigt som man ska ställa om digitalt och hållbart. Är det liksom lite oroliga tider generellt som gör att man behöver, för ni pratar ju också om resiliens och det här, att vara motståndskraftig mot förändringar.
Ja.
Ligger allt i samma liksom, paket på något sätt?
Ja, men jag ska säga att det gör det. Det finns definitivt en oro kopplat till den här föränderliga världen som du beskriver. Krig och kris, finansiell oro som påverkar många företag och organisationer. Också vetskapen om att organisationer kan hamna i ganska tuffa lägen. Och där har vi ju hela covid-perioden som ett tydligt bevis på det. Där många utsattes för stora påfrestningar. Så att i och med de tuffa erfarenheterna och det vi ställs inför i den här föränderliga världen så uppstår också ett behov av hur ska vi kunna hantera det här på ett bra sätt. Och det är där som det här med resiliens har kommit fram mer och mer. Alltså man pratar om det mer och mer. För det är ju ett sätt att möta upp det här moderna arbetslivet och den här världen vi lever i nu. Resiliens, så det är väldigt viktigt.
Motståndskraft och anpassningsförmåga och utveckling.
Exakt.
Tre delar nästan.
Exakt, man brukar tala om. Jag menar, om man säger så, resiliens, elasticitet, flexibilitet. Mm. Och det är precis det som du är inne på där. Det handlar ju om det, att ha resiliens handlar ju om att en organisation har en förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar plötsligt. Och bibehålla liksom ett välfungerande verksamhet. Kanske kunna leverera nya genom nya kanaler eller ställa om på olika sätt. Bibehålla sin verksamhet återhämta sig från tuffa perioder och utvecklas vidare. Det är ju en jättestor utmaning. Det hör man ju bara när man säger det. Men det är det som resiliens handlar om. Och företag ställer sig frågan, hur kan vi klara av det här jobbet? Och då behöver man ju ofta hjälp utifrån. Externt. Vi har ju mycket sådana dialoger med organisationer.
Och det låter ju tjusigt, men vad är själva nyckeln då till att lyckas och bygga en resilient och robust organisation? Var börjar man någonstans?
Det finns ju jättemycket forskning idag som handlar om vilken bas behöver en organisation stå på för att skapa liksom en välfungerande verksamhet. Och det är ju lika sant nu som tidigare att man behöver ha ett tydligt definierat mål. Det behöver finnas en tydlighet, vad handlar den här verksamheten om? Vad är det vi ska åstadkomma tillsammans? Hur ser våra roller och ansvar ut i det? Den tydligheten behöver man ju utveckla precis som tidigare, även nu. Sen kommer vi in på huret. Hur får vi det här att funka? Och det är där då som det finns en större grad av flexibilitet idag. Man kan liksom behöva jobba på olika sätt. Man kan jobba hybrid, man kan sitta på kontoret. Man kanske har kollegor som sitter i andra länder eller åtminstone åtskilt geografiskt. Det där behöver man ju klara av då. Man kan inte inordna sig enligt den gamla arbetsordningen när alla kom till kontoret och så skötte man allting fysiskt därifrån. Utan ett välfungerande arbete trots de här lite mera utmaningarna i form av att finnas på olika platser till exempel. Och sådär. Och då behöver man prata mycket om hur ska vi få till det? Man börjar ju där i den där grunden. Vad har vi vårt uppdrag och vad är våra mål och vart är det vi ska nå tillsammans? Så att man ska etablera en gemensam förståelse och samsyn kring det. Med den tydliga grunden så kan man jobba mer flexibelt. Det vill säga man kan vara ett välfungerande, effektivt team även om man sitter på olika platser. Man kommer att behöva träffas. Om möjligt är det väldigt bra att träffas. Men nu finns det ju mer och mer erfarenheter av att man kan ju samarbeta och ha kundkontakter och interna möten som fungerar alldeles utmärkt när man sitter åtskilt digitalt. Så att det görs ju många sådana erfarenheter idag. Det är inte ett problem i sig att sitta isär eller jobba digitalt. Så det fungerar alltså utmärkt. Men en del i resiliensen är också att en organisation blir duktig på att titta på okej, vilka arbetsfrågor kräver vilka samarbetsformer? I vilket sammanhang kan vi kommunicera och i vilka frågor kan vi kommunicera digitalt och i vilka sammanhang mår våra arbetsfrågor bra av att hanteras fysiskt? Och den sorteringen på något sätt, den är ju viktig att göra för alla verksamheter att titta på det.
Det låter som en kulturfråga nästan. Alltså,
ja. Ja, men precis.
Företagskulturen måste vara så pass stark att den genomsyrar allt vi gör och jag behöver inte hela tiden fråga om lov. Jag vet exakt vad jag ska göra.
Exakt.
Vilken riktning.
Ja, men precis. Det bygger också på en hög grad av självständighet och ansvarstagande om man går ner på individnivå. Men nu pratar vi mycket om de här organisationerna som har verkligen förändrade arbetssätt. Det finns ju många branscher där det ser ganska sig likt ut för man behöver vara på plats och så vidare. Men i de här branscherna där det förändras, det ställer ju höga krav liksom, på individuellt ansvarstagande och en god kommunikation liksom, mellan medarbetare och mellan chef och medarbetare förstås. Mm.
Du pratar ju också ofta om trygghet. Vad lägger ni i det begreppet i den här kontexten?
Men i den här kontexten pratar vi mycket om psykologisk trygghet som är ett begrepp som är välbeforskat och som visar sig vara ett jätteviktigt kriterier för att team ska fungera effektivt. Så psykologisk trygghet är en väldigt viktig del i resiliens. Och det handlar ju helt enkelt om att man har ett schysst, välfungerande samspel. Det vill säga man kommunicerar med varandra på ett sätt som inger trygghet. Det är högt i tak. Man känner inte liksom risker för att man på något sätt ska bli negativt uthängd. Man ger varandra feedback på ett konstruktivt sätt. Så den här typen av samspel skapar ju också en bra grogrund för liksom kreativitet. Komma med nya förslag. Skulle vi kunna göra så här? Så ur det kommer ju den här förmågan också att vara kreativ i hur man organiserar sig och hur man jobbar i det här moderna arbetslivet om man säger så.
Mm. Just det, man kan ju tänka att motsatsen då, otrygghet och otydlighet är bra grogrund för stress och utbrändhet som ni kanske jobbar med i andra affärsområden.
Ja, exakt.
I företagshälsan.
Men verkligen så. Och det är ganska enkelt att säga det så. Hur ska man kunna bygga ett välfungerande arbete på en otrygg grund? Det hör man ju liksom, att hur svårt det blir. Så att, precis som du säger, det är jätteviktigt.
Och sen kommer kommunikationen in då som en viktig pusselbit, antar jag.
Ja, precis.
Att få ledningen att faktiskt berätta transparent vad man gör och vart man ska och hur man ska gå tillväga.
Exakt, så information, kommunikation, Jätteviktigt. Man behöver ju säkerställa då om personer är utspridda i en organisation och jobbar på olika platser och sådär, att man ändå får samma information, att informationskanalerna är tydliga. Där behöver man vara särskilt omsorgsfull kring hur man hanterar det som organisation, absolut.
Mm.
För man behöver ju bibehålla den här känslan av sammanhang och enighet. Vi jobbar i samma verksamhet. Och jag tror att människor kan ofta ha en liten tendens att tappa bort det där om man inte påminns om det. Så man behöver organisera sig på ett sätt så att man känner att man ingår i en enhet, en arbetsgemenskap, i en organisation. Så att vi på olika sätt ser till att vi inte blir för mycket av individer. För då tappar vi bort det som är det gemensamma. Och det skadar ju ofta produktiviteten och liksom framgången i arbetet. Det finns ju mycket forskning som visar på det.
Skulle du säga att ni ofta kommer in och blir inkopplade i en omorganisation eller man är del av en transformation eller omställning på något sätt, att det är i förändring som det är viktigast att ta tag i de här pusselbitarna?
Ja, men i förändring så blir det tydligt hur viktigt det är. Om vi tar två scenarier så är det ju så att ganska ofta kommer vi in i ett företag några år efter en förändring.
Mm.
Och då befinner de sig i ett läge och då kan vi liksom rekapitulera tillbaka i tiden och titta på, men vad är det som har hänt i er organisation som bidrar till att ni är där ni är idag? Det vill säga, det kan ju finnas ett missnöje kring liksom arbetsmiljö, det kan vara saker, man har svårt att få till samarbeten och så vidare, oklarhet kring roller och ansvar och sådana saker. Då kan man ju se när man backar tillbaka att men här genomfördes en förändring i organisationen som skulle kunna ha gjorts bättre. För att den skulle ha landats och förstått mer hos de som jobbar i organisationen. Så att det bästa är ju då det andra scenariot, nämligen att en organisation vänder sig till oss och säger hej, vi står inför en förändring. Och vi vill gärna bolla mer vad blir viktigt för oss att tänka på så att vi genomför en förändring på ett klokt och bra sätt. Och vi har ju båda erfarenheter där då. Det är klart, vi vänder oss ju till de organisationerna där de är så att säga. Och de kommer i lite olika lägen till oss och så får vi jobba utifrån det.
Just det. Men helst skulle man jobba mer proaktivt och förebyggande.
Ja, precis. Verkligen.
Har du nytta av din psykologexamen i det här arbetet? Eller på vilket sätt?
Ja, men jag tror jag har det. För att jag har ju gjort den där arbetslivet som har innefattat väldigt mycket individkontakter till en början. Då jag hade mer traditionella psykologuppgifter, alltså enskilda samtal och stödsamtal. Så jag har ju träffat väldigt många medarbetare genom åren. Plus att jag har träffat många chefer. Och det är liksom en bra erfarenhet att ha med sig. För jag har hört medarbetarperspektivet väldigt tydligt. Vad medarbetare uppskattar, vad som bidrar till att de känner sig motiverade och tvärtom. Och samma sak chefer. Så det tror jag liksom att jag har väldigt stor nytta av. Att jag har lärt mig väldigt mycket av de personer jag har träffat enskilt. Och det har jag stor nytta av idag.
Mm.
Absolut.
Ser du att det är höga krav på ledare idag när medarbetarna blir lite mer kräsna och kanske kaxiga vad de behöver och vill i sin personliga utveckling till exempel?
Ja, ja men det tycker jag absolut att det gör. Jag träffar chefer idag som ofta får liksom hantera behov och förväntningar och önskemål hos medarbetare. Men för mig fungerar det jättebra att jobba här eller ute på landet. Eller liksom, jag har hittat ett jättebra sätt att jobba här de senaste åren. Och det kan vara i ett läge när en chef är satt att hantera en större grupp. Hon eller han ska liksom skapa en ny grupp, en ny konstellation. Och för att göra det så krävs helt andra saker. Och det där kan vara ganska svårt och utmanande för en chef att kommunicera det. Vad behöver verksamheten att vi gör just nu? Hur behöver vi umgås och träffas och så vidare? Så att många har ju liksom en stor förväntan om att få jobba flexibelt, individuellt och utforma sitt arbete utifrån personliga preferenser. Och det är ju inget problem i sig, det är ju jättebra. Så länge det inte står i vägen för ett effektivt arbete så att säga. Och det är just den där avvägningen som alla chefer behöver göra. Det är väldigt bra liksom att kunna få medarbetare att faktiskt vara självständiga och utforma. Då blir de mer delaktiga, motiverade och så vidare och bidrar på ett bättre sätt. Men så får man väga det emot liksom, att det får inte heller skapa problem eller svårigheter att lösa uppdraget så att säga.
Mm. Ska vi avrunda med att prata lite mer om Feelgoods verktygslåda. Organisationskonsultbiten är ju en del på lite högre nivå. Och där har ni utbildningar, workshops, konsultation och kurser.
Ja, precis. Vi jobbar mycket med grupputveckling, chefstöd, workshops med temat robust samarbetskultur till exempel, grupputveckling för att stärka team och så vidare. Så den typen av tjänster inom vårt affärsområde. Precis. Sen har vi ju ett brett erbjudande inom företagshälsan då, som innefattar allt ifrån hälsoundersökningar till, vi har en del av Feelgood som heter Hållbar hälsa som erbjuder liksom olika kunskapsförmedling om hälsofrågor, yoga, mindfulness och sen förstås hela den fysiska arbetsmiljöbiten också. Och vi jobbar ju väldigt gärna med helheten där. Och vi vet att vi har hela erbjudandet till våra organisationer. Allt ifrån den fysiska arbetsmiljön liksom, till de här andra delarna. Så att det erbjudandet har vi.
Just det. Så ni gör ganska olika saker, men tillsammans blir det ganska bra helhetspaket.
Ja, precis. Det finns en stor potential om ett företag, en organisation använder också det. Och att vi blir tydliga i liksom, att det är, det är den möjligheten som finns då, om man vänder sig till oss.
Mm. Tack snälla Jörgen Pellbäck för att du kom till Heja Framtiden och Talang och Ledarskap.
Tack ska du ha.
Och de här avsnitten kommer som sagt sändas både på Heja Framtidens plattformar och Talang och Ledarskap, tidigare Personal och Ledarskap. Jag heter Christian von Essen och vi avrundar här från studion på Roslagsgatan i Stockholm. Tack för att du lyssnade.